Hej och välkomna till Viss och Svärm on the run med mig, Josefin Svärm och Sara Viss. Och Sara, jag tänker idag så skulle jag vilja att vi hoppar direkt in på den här feedbacken eller kritiken som vi fick förra veckan, efter förra veckans poddavsnitt. Jag vaknade liksom upp av en så här klump i magen på morgonen där när jag läste en ganska kritisk kommentar på vårt Instagram. Och jag tror att jag reagerade ganska starkt på den kommentaren i och med att vi pratade om ganska liksom allvarliga och viktiga ämnen förra veckan. Och för att jag kanske liksom tog åt mig och rannsakade mig själv lite grann efter den här kommentaren. Och det kommer till också flera personliga meddelanden till mig om de här ämnena och om hur vi liksom, pratade kring dem. Och lite kritiskt så. Vi pratade ju om covid-19 och hur vi hanterar det, huruvida vi går till gym eller inte, hur vi tänker där. Och så pratar vi också om hur vi hanterar ätstörningsproblematik bland närstående. Eller hur man ska hantera det. Kan inte du, Sara, har du kritiken eller kommentaren framför dig som vi fick där?
Ja, jag kan ta fram den här.
Kan du fram den? Ja, så ni som lyssnar nu hänger med på vad det liksom är jag pratar om och vad vi vill liksom besvara och prata kring här nu.
Ja, och först av allt tänker jag också att säga att, liksom att vi är ju glada för all feedback vi får. Det här avsnittet fick väldigt mycket positivt också, så det ska vi inte ta bort.
Ja,
men jag är glad att ni också känner er att ni kan skriva när ni tycker att vi har sagt någonting tokigt eller så, för det är också så som vi får rannsaka oss själva, får växa och också ta ett ansvar kanske som vi behöver tänka på att göra.
Mm.
Det stod så här: jag brukar älska era avsnitt men hade svårt att lyssna på detta. I första delen rationaliserar ni kring era egna val att inte följa de riktlinjer som finns kring corona. Och andra delen om ätstörningar där ni landar i saker ni själva säger till människor om deras sätt att träna och deras kroppar. Brukar bli inspirerad och glad men kändes illa berörd av detta avsnitt. Efter att ha lyssnat på alla skäl till varför just ni kan gå och träna som vanligt och inte ska lyssna på riktlinjer samtidigt som ni tar coronatest. Skälen till varför ni kan säga vissa saker om kroppar till människor för just ni menar inte så. Jag tycker podden och era perspektiv är så grymma vanligen, men detta kändes verkligen off. Fundera en runda till om ni verkligen inte kan följa riktlinjerna som finns. Och ja, tack för en grym podd, även om jag inte håller med just i detta avseende.
Jag vill säga, gör det här igen nu, Sara. Nu fick jag upp magen igen. Ja. Jag blir lite emot. Jag gillar inte det här.
Men, ja, men det kanske också, vi är ändå poddar över ett år och vi har ju aldrig fått kritik, tror jag.
Nej, inte så här. Nej, det har vi inte.
Så att det är alltid, och kritik tänker jag, det är ju alltid lite jobbigt att få. Men jag tycker ändå att det var liksom en så här bra skrivning. När jag läste den i alla fall blev jag så här, oj, ja. Och sen kom jag ändå på att när jag själv lyssnade på vårt avsnitt, då reagerade jag också, framförallt på första delen om corona, att oj, vi pratade lite mot oss själva. Vi säger en sak och så. Och framförallt att vi pratar väldigt, egentligen är det där ämnet så mycket, mycket djupare. Och det finns, jag tycker inte att det är svart eller vitt. Men vi pratar på ett väldigt lättsamt sätt, väldigt öppet och ärligt, så som vi vill vara i podden.
Mm.
Men då blev det kanske också väldigt fel, för att vi, det låter ganska nonchalant, skulle jag säga, kanske.
Ja, och det var inte alls, det är inte alls så vi känner över hela corona och covid-19-situationen överhuvudtaget. Både du och Sara, tror jag, försöker verkligen ta ansvar, tänka på det varje dag. Jag pratar med min sambo om det här varje dag och hur jag liksom känner att man borde göra. Så jag känner nog att både du och jag egentligen försöker verkligen ta ansvar. Men att det kan ha låtit lite lättsamt och lite motsägelsefullt när vi pratade om det här förra veckan. Och det är jag liksom så här ledsen för, om man känner så, och jag förstår att man kanske har uppfattat det så också.
Ja. Och jag känner så här, jag börjar själv, det var, jag rannsakade mig själv, jag börjar fundera också, varför är det viktigt för mig att fortfarande gå till gymmet? Varför kan jag tycka att det är okej för mig att göra det? Och det, alltså det som jag tror känns konstigt för mig, det är att om inte jag hade varit föräldraledig, då hade jag varit på gymmet varenda dag, i och med att det är min arbetsplats.
Mm.
Så att för mig känns det så här, ända sedan coronan kom, då jobbade jag fortfarande, då var jag inte föräldraledig. Då har ju vi hela gymbranschen hela tiden försöka möta rekommendationerna, försöka göra, alltså tänka allt på att förminska smittspridningen, försöka ligga steget före. Det har vi liksom gjort hela tiden, och det tänker jag har jag med mig i gymmiljön. Med det sagt så säger jag inte att det är rätt att gå på gym, men för att liksom lite förklara hur jag har tänkt. Det här är inte för att rättfärdiga det. Jag tänker att man sätter restriktioner för att minska smittspridningen, där det oftast blir mycket folk, man har svårt att hålla en avstånd, och att det är där man då kär ner på att försöka att undvika de här ställena. Så som också kommunalt, att åka kommunalt, att röra sig i köpcenter och butiker och så.
Mm.
Och då har jag ju min riskbedömning i var jag rör mig i vardagen. Utifrån, ja, att det handlar ju inte bara om att jag inte ska bli smittad, det handlar ju om att man ska absolut inte heller skicka vidare smitta. Så att det räcker ju inte med bara att säga så här, att jag inte är rädd att bli smittad, för det är ju inte det som är problemet.
Nej,
det är ju inte att jag ska bli sjuk. Det är ju att man ska sprida det vidare.
Mm.
Och då om man liksom analyserar sin egen vardag, som jag hoppas och tror att alla gör, så vet jag som att jag är föräldraledig, jag är inte på jobbet, jag åker inte kommunalt, jag handlar, alltså vi har ju möjlighet att handla, vet du, vi har ju bil, så vi kan bara plocka upp färdigpackade påsar på Willys. Så att jag är hemma och jag hämtar Rasmus på förskolan utomhus. Och så tänkte jag då också, går jag på gymmet som är i samma lokal och det är 0-5 personer där och sen går jag hem. Så då räknar jag ju min smittspridningsrisk som låg. Och därför kanske inte jag har tänkt på den sen så mycket mer ändå, för att jag har känt att det här jag rör mig och sen hem. Men med det sagt så är det ju ändå fel att diskutera, att säga att det är okej att gå på gym, för det är ju mot en rekommendation. Och det är ju ingenting jag vill uppmana till, för att jag vet att alla kan inte göra det på samma sätt. Och det blir ju ändå att man kanske normaliserar att gå på gym när man visar att man är där och säger att man är där. Och så jag fattar att det blev problematiskt och det blev fel, och jag behöver också fundera igen, ska jag kanske speciellt nu då under de här veckorna när det är som mest inte går dit.
Du är lite där nu där jag var nästan förra veckan. Alltså, för då var jag så här i valet och kvalet, ska jag sluta mitt styrketräningsprogram som jag har här över 10 veckor, ska jag strunta i gymmet, våga gå dit någon gång när det inte är en enda människa där, och sådär. Och jag har ju rannsakat mig själv också den här veckan, och jag har kommit fram till att jag har avbrutit mitt program nu, har gjort. Så det kommer inte jag följa. Jag kommer inte heller nu under några veckor vara på gymmet. Inne på gymmet. Jag känner väl att min situation också är lite annorlunda än din, Sara. Jag känner ändå att jag, för mig är det ganska, och jag tror för många andra också, att för mig är det ganska lätt egentligen att bara säga att jag skippar den här inomhusmiljön nu, den här tiden. Alltså jag har egentligen inte något superbehov av att köra styrketräning på gymmet. Så för mig blir egentligen valet ganska enkelt. Och det insåg jag förra veckan när vi fick kritiken så här, att alltså för mig, jag vill inte fundera. Jag hoppar av programmet och så följer upp det senare. Jag kan springa ut, jag kan vara ute och träna istället. Så där hamnar jag i efter förra veckan. Och jag tänker med så här, alltså det jag tog åt mig lite av också, det är att jag tänker att du och jag är ju ändå så här, lite offentliga personer, vi är ambassadörer, vi skulle kunna, alltså det vi gör påverkar ju andra. Och det där kanske inte en annan persons val påverkar lika mycket som våra val gör. Och där kände jag så här att, men att jag visar att jag inte är på gym kanske är bra då, för då kanske andra tar efter det här beteendet. Visar jag upp här nu på Instagram och alla möjliga sociala medier att här jag tränar fortfarande inomhus, då det kanske inte blir så bra effekt av det. Då tänker fler att då kör jag också på gym. Alla andra gör ju det. Så jag tror att jag hamnar mycket där också. Att jag känner att jag har lite ansvar. Jag känner att jag kan göra en bra inverkan på andra människor. Och jag behöver sagt inte gymmet. Så för mig är ju egentligen, och det var där verkligen tog åt mig den här kommentaren, att för mig är ju valet ganska jätteenkelt egentligen. Det är, så jag la ner den planen nu här som jag hade. Mm. Så jag hamnade i det.
Ja, och jättebra. Och jag känner nu, framförallt de här veckorna nu som de här som det är striktare, så kan jag också absolut hålla bort mig. Långsiktigt får jag se hur jag gör, för att och det här, nu, det här handlar inte om träning. Det här kommer också fram när jag rannsakar mig själv. Och det är det som kanske också är bra när man rannsakar sig själv. Att jag, för jag kände att jag blev väldigt ledsen av tanken att inte gå dit. Och då blev jag fundera, varför blir jag så ledsen? Alltså så här, jag kan ju träna hemma med en kettlebell eller någonting. Och då, det var där det kom fram också att för mig är det inte träningen. Det där, för mig hade det varit kanske ett andrum i vardagen. För att nu, speciellt senaste tiden, så har Lasse jobbat jättemycket. Så jag har varit ensam mycket med båda barnen, både kvällar och helger. Och då att så här, få gå iväg till gymmet, den energin, bara tanken på att jag ska dit imorgon. Och att jag får vara där själv helst. Och att sen efteråt, alltså det är liksom så här, det är enda gången som jag kanske känner att jag får bara vara mig själv, jag får vara Sara, jag får göra saker som ger mig energi. Och det var nog av den anledningen som det skulle bli jobbigt för mig att ta bort den. För att som jag sa, att går jag inte dit, då har jag ingen annan punkt. I och med att vi har skalat ner så mycket och vi har inte familj och så här i Stockholm heller. Som vi räknar till våra, de här umgås med, vi med inomhus. Utan det är ju Lasse och barnen. Sen kan jag gå någon barnvagnspromenad med några som är föräldraledig på ön. Men de har ju liksom stängt ner, det finns ju inga öppna förskolor. Man kan inte det här just som så här, som man tänker sig föräldraledigt, ta en kaffe på stan med kompis. Alltså det, allt är ju borta. Så det var mer att jag fick få den här klaustrofobikänslan av att nu det enda lilla stoppet jag har, som då kanske också är 2 gånger i veckan, att nu ska jag inte gå dit heller. Så att den känslan, jag, och det här, jag vet, folk kanske stör sig ännu mer på det här nu, men jag känner att jag vill fortsätta vara öppen och ärlig med hur jag känner. Sen är inte det här är ju inte liksom så här, igen, jag tycker att det är svårt att säga vad som är rätt eller fel, svart eller vitt, men det här är hur jag känner. Men jag kommer, som sagt, nu under de här när det är som värst, jag behöver inte vara där, och sen får jag se att har jag möjligheten att senare vara där när jag vet ju typ nu vilka tider där det är tomt. Att kunna gå dit då, och då framförallt också helt utan Lias, så jag verkligen får den här mentala grejen som jag är ute efter. Att få vara själv i fred utan att passa upp någon. Det är ju den som egentligen är viktigare. Och jag tänkte så här, men kan jag få det här hemmaträning? Nej, för då står jag liksom i kaoset. Det gick ju förut när vi hade vårt utegym, men det är för kallt. Jag tappar njutningen av det här, just att bara, nu vill jag bara vara i min bubbla. För att det blir för mycket saker som stör sig när jag typ fryser om tårna och händerna och sådär. Löpningen kan ju vanligtvis vara en sån grej, speciellt för er distanslöpare. Men det är också min kropp, jag kan inte springa så idag. Nej. Inte så att jag liksom så här, det här är bara njutning och jag kan bara vara ute en timme och springa. Utan det är hela tiden, där är jag ju så här ett läge att jag måste känna efter, jag måste vara liksom så här på ett annat sätt. Jag tycker det är jättesvårt, men det är en viktig diskussion, och som sagt, det är jätteviktigt att rannsaka sig och liksom förstå varför gör jag som jag gör, kan jag ändra?
Det är det här, jag tror också att nu kommer säkert bli så här, att vi får liksom reaktioner även på det här vi har sagt nu. Att det blir, för vi, alltså det här är ju med våran podd med, och vi som personer, att vi är ju väldigt öppna och ärliga. Och vi säger det som vi tänker, det säger vi högt här i podden. Ja. Jag tror vi säger sådana saker som väldigt många också tänker. Så att vi vill liksom inte sitta här och ljuga för er. Det är där vi känner också. Det är så här våra tankar går, och vi är helt ärliga med hur vi ser på det och hur vi tänker. Men att vi verkligen, efter förra veckan, har rannsakat oss själva. Där är både du och jag, Sara, eller hur? Jättemycket.
Ja. Absolut, och framförallt det här med att ta ett större ansvar, vara en förebild. Och det hamnar man ju, oavsett om man vill eller inte, som när man har flera följare, att behöva vara förebild. Och det kan ju också vara ganska svårt, för att det är ganska mycket man ska leva upp till, inte bara corona. Men vi gör ju vårt bästa, men vi måste också vara ärliga mot oss själva. Vi vill vara ärliga mot er. Och men framförallt så tar jag absolut till mig kritiken. Och jag har inte varit på gymmet. Det har jag inte varit.
Men någonting, Sara. Ska vi gå över till något positivt?
Ja.
Vi lämnar det här nu. Kritiken som var och så. Och går över till valet i USA.
Ja.
För det...
Det är ju någonting som har blivit positivt sen sist vi poddade i alla fall.
Så skönt att Biden gick och vann. Då hem det här. Jag trodde ju förra veckan sa jag att Trump låg bäst till. Men Biden gick ju och vann. Ja. Fy fan, ska vi gött.
Och det var, jag bara checka av den ångestklumpen. För det känns som att senaste tiden har jag haft mycket så här ångestklumpar inom mig. Men jag har fortfarande lite ångest med så här vad som händer nu. Och jag är lite rädd för att det ska bli våldsamt. Och jag är lite så här...
Ja, det är lite oroväckande just nu. Men absolut, USA. Mm.
Det känns ändå som en jättebra, alltså det känns ändå som bästa möjliga situation. Och jag, alltså, det blir lite mer hoppfullt både för USA men framförallt alltså för hela världen. Så det känns jättebra. Att verkligen. Det blir en annan riktning nu. Tillbaka lite mot vad Obama hade byggt upp.
Ja, och att Kamala Harris blev alltså den första kvinnliga vicepresidenten inom tiden i USA.
Ja.
Det tror jag också kommer ha en jättestor effekt på samhället.
Ja, alltså det är ju så, det blir ju en, alltså det är 2020, det är så konstigt att det är först nu, men samtidigt... Alltså
ja, det är sjukt egentligen.
Ja, men det är också så här när hon håller sitt tal, liksom, att hon är den första kvinnan här, men absolut inte den sista. Och du vet att det här, jag tror att nu kommer det ju vara så här, ja, det kan lika bra bli en kvinna som man. Det är det som ändrar nu.
Mm.
Och framförallt för alla små tjejer som ser det, de kommer ju växa upp nu med att det spelar ingen roll om du är tjej eller kille.
Nej.
För dem är det ju ingen kina, för så har det ju alltid, det har ju varit en tjej där också. Alltså, och det är det man bara är väldigt glad för.
Och det känns...
Jag tänkte bara på att tala om damgrejer också, så måste jag bara säga att Åland United, alltså Ålands damlag, de vann hela finska ligan, alltså högsta serien.
Jag såg din story på det.
Ja,
och det är också så här, kul.
Ja, men alltså, jag blir så himla stolt, för jag blir så stolt på föreningsarbetet inom, för oftast när det vinner, det är ju ofta storklubbar som vinner. Alltså om man tänker i Sverige så är det oftast något Stockholmslag eller Malmö, eller, alltså det är oftare stora lag. Och så är det ju i stort sett inom all idrott. Och då, jag menar, Åland, det bor 28 000 personer där. Och att de, det tyder på att de har gjort mycket bra under säsong, under många år. Och jag är så himla, himla glad att de tog sig. De vann dessutom också finska kuppen, som är så här. Så de är dubbelsegrare i Finland i år. Så att det är så häftigt tycker jag. Och kul att lyfta damfotbollen och att det, Åland.
Stoltheten där alltså.
Det är stoltheten och också där samma sak. Alltså alla yngre fotbollstjejer som ser på Åland det här att de vinner hela finska ligan och de bor här på Åland. Du behöver kanske inte bo i Helsingfors för att ta dig liksom så långt, utan du kan ta dig så långt av att, liksom, med de resurser som finns på Åland. Och jag tycker det är så starkt för åländska idrotten och för föreningslivet.
Fantastiskt ju. Grattis Åland.
Ja, verkligen.
Ja, men du ska hoppa över till något annat.
Ja, vårt dagens ämne som vi påbörjar en halvtimme senare.
Ja, exakt.
Nej, men vi kikade på den här serien. Du klarar mer än du tror. Och det är alltså Clara Henry som tillsammans med sin PT Thomas Skoglund. Hur jag liksom snappade upp den här serien, det var ju också för att Thomas Skoglund jobbar ju på det här Fit for Life-gymmet som jag har tränat på här på senaste, här på Lidingö. Och den här serien har spelats in även där, så då blev det lite så här roligt att man ville se vad det var de har gjort. Och den handlar ju om att Clara, som är mer känd som en komiker, eller skådespelare kanske, jag vet inte, vad säger man? Både och.
Ja, men jag tänker också med både och, ja precis. Ja. Ja.
Nej, men både hon och Thomas säger att hon är en person som alltid ger upp. Att oavsett om han säger att hon ska göra 10 armhävningar så gör hon 7. Alltså så här att hon känner alltid för att sluta. Och upplever sig själv också så här, nej men jag kan inte pusha mig själv. Jag ger alltid upp. Och det tror jag att ganska många också kan känna igen sig. Att man har inte det där att jag kan bita ihop.
Det finns nog en stor igenkänning i det hos många.
Och då var det så, för då skulle de då under några avsnitt, jag vet inte om det kanske är 8 avsnitt eller någonting, så ska hon... Och hon ska simma till Öland. Hon ska ro runt Lidingö. Och hon ska nå toppen av Kebnekaise på skidor. Så det här är ju verkligen så här extrema utmaningar för en som inte... Hon tränar som motionär. Skulle jag säga.
Men sa du den här löputmaningen också?
Ja, den är som en del av... de första avsnitten, då börjar de bygga upp henne och jobba med hennes mentala bitar. Så att första avsnittet...
Jag tror att det var en av... Okej, ja.
Ja, nej, det var inte en av... så första avsnittet så får hon typ träna på att sitta i isbad. Och sådana, du vet, med det här att kontrollera andningen och tankar. Och det här att man vill bara upp därifrån. Alltså det här med att bara liksom kontrollera sina tankar och vilja. Alltså bara så här, sitta kvar, andas och komma ner i varv och känna att man klarar det. Så där börjar de liksom med det mentala. Men sen var det framförallt då avsnitt 2 som vi ska prata mer om. För där så gör hon i stort sett det vi har pratat om, det här med backyard. Hon ska springa alltså längre än vad hon någonsin har gjort. Och de förklarar då tidigare att hon har sprungit i Göteborgsvarvet som längst. Men det sa hon också när hon sprang i Göteborgsvarvet, då sprang ju inte hon hela vägen utan hon gick i backar och hon, alltså hon varvade lite gå och springa. Så det är liksom hennes utgångspunkt som hon ska...
Och sen tror jag, för jag tror hon sa också i avsnittet där att hennes vanliga runda idag ligger på en mil ungefär.
Ja.
Så hon löptränar ju ändå innan det här, kan vi också lägga till en del.
Jag upplever att hon är liksom så här motionär, för jag vet att hon tränar ju med han här Thomas på riktigt, det är ju inte bara i serien. Så jag kan tänka mig att hon tränar PT-träning 1-2 gånger i veckan. Och så springer hon kanske 1-2 gånger i veckan. Så skulle jag uppfatta det. Men, och det här är då som en del av att liksom, innan hon ska ta sig an de här största utmaningarna, så gör de så här flera utmaningar för att liksom bygga upp pannbenet. Och då tyckte jag det var så roligt, för vi hade då precis, när jag såg på det här, så hade vi precis pratat om det här backyard och fördelen med att ta ett varv i taget och ta distansrekord på det sättet. Och då var det så kul att det är exakt det de gör.
Ganska rejält rekord också, Ton.
Ja, och för Thomas satte ju då upp hennes mål. Och det var att springa i 12 timmar. Alltså starta varje timme i 12 timmar. Vilket då skulle vara 6 mil. Alltså 60 kilometer.
Ja.
Och det är ju mycket, mycket längre. Det är ju 3 gånger längre än ett Göteborgsvarv. Och det som jag tyckte var så roligt då, liksom också, då man kör på en 5 kilometer slinga. Så att istället för backyard, vad sa vi att det var, 6,7 eller
6,7?
Ja,
6,7 tror jag.
Så de kör ju en kortare och det är ju för att det är ju inte en backyard på riktigt, men de gör det på samma koncept. Hon ska springa 5 kilometer, få vila när hon kommer in i mål och så ska hon starta igen. Och jag tror att hon startar typ 10 på förmiddagen. Och då så tipsade han också, för jag skrev ner lite så här tips och sånt, hur snacket går under de här varven. Ifall att det är någon som vill testa på det här. Och då tyckte jag att det var så här, att de såg de första 2-3 timmarna som uppvärmning. Att man har den mentala, så här, okej, 2-3 varv, det är bara liksom att komma in i det här. Och att det är helt okej att gå. Och sen började de prata om det här med känslor. Att känslor är bara känslor. Och att försöka tänka på roliga saker. Men de sa att det kommer börja komma så här trötthet, det kommer börja vara ledsen, nedstämt så här. Men att man då, medan man springer, så kommer ihåg att känslor är bara känslor. De kommer och går. Och inte då liksom hänga kvar vid dem, utan hellre då tänka på något roligt.
Det här kommer ta med sig.
Ja, ja, men för det tänker jag ofta när man börjar vara trött på slutet. Så bara, nej men det här är bara en känsla av trötthet. Den kommer och går. Och det vet man ju själv också. Det kan ju faktiskt, även fast man inte stannar, så kan det mitt allt kännas lättare igen.
Ja.
Det är ju ingenting som har ändrat egentligen, tror jag. Jag tror att det bara är hur tankarna och alltså så går. Mm. Men sen var det efter 4 varv, då sprang hon liksom fortfarande liksom för snabbt. För det är också det här vanliga med att man tänker att man springer väldigt långsamt. Och så går det ganska snabbt sen ändå. Jag tror att de ville ha henne att springa ungefär på 40 eller vad det var.
Ja, 40 i alla fall. Ja. Ja, inte snabbare va?
Nej, och hon låg ofta på typ 33, 32, alltså där, på den här femman. Och hon tyckte att hon sprang jättelångsamt. För att jag tror att man blir det, speciellt när man gör en sån här grej. Man får en liten kick, tror jag, speciellt också du vet när det filmas och det blir en grej. För hon tyckte bara, jag springer jättelångsamt, att det går inte långsammare. Men då satt han ju också in till henne så här, okej, nu får du gå 500 meter, sen får du springa 1 kilometer. Gå 500, springa en, för att få ner tempo.
Mm.
Så hon började ju med det från ungefär efter fyra varv. Och här blir de också mentalt sätta in sällskap. Så att först fick hon, han är Peter Thomas, hans fru som är ultralöpare.
Mm.
Hon kom med på ett varv, gav lite sina tips och det här just att prata om att springa väldigt långsamt, kanske gå, alltså så.
Mm.
Sen kom hennes pappa på besök. Det var som att hon visste inte riktigt vilka som skulle komma på besök, utan det stod ju någon där i mållinje när hon kom in. Och pappan sattes in för att liksom hålla ner hennes tempo, vad jag förstod som. Så här, nej, nu lyssnar jag på pappa. Men sen sjätte varvet, det var roligt, för då kom han Johan Stena in, han som vi inte hade namnet på förut när vi pratade backyard.
Ja, yes.
Och det är ju alltså han då som hade det här svenska rekordet och världsrekordet ända till nu senaste VM.
Mm.
Så han är med och han har ju springit då 68 timmar, vilket motsvarar 456 kilometer. Och jag tyckte att hans tipsrunda var också väldigt intressant, för det är kul att höra på någon som har sprungit så länge. Och då sa han så här, oavsett vilken nivå du är på, så börjar hjärnan leta efter saker som den kan skylla på för att avsluta. Och det här är tankar som kommer från alla, oavsett om du springer 5 varv eller 65 varv. Så sa han att hjärnan börjar vid vissa stunder så här, bara, jag har nog lite ont i helen, det kanske inte är klokt, alltså så här, det kanske är sunt att så här, avbryta nu. Och också det här att jag är ju egentligen nöjd nu, jag skulle vara nöjd om jag kliver av nu. Och han sa, men ska man springa så långt som möjligt, då får man ju inte lyssna på dem.
Nej.
Då får du inte lyssna på att du skulle vara nöjd med att kliva av, även om du skulle vara det. Och det där tyckte jag var intressant, att han var så här, det här kommer till alla. Och vill du springa rekord, då får du inte bry dig om allt det som hjärnan kommer att hitta på för att du ska kliva av.
Och även som person som klarar då, som alltid annars liksom ger upp och är nöjd väldigt snabbt, så där tror jag träffar henne ganska rätt där. När han pratar om det, kan jag tänka mig.
Exakt, för jag tror att man kan tänka det som att det är ju inget fel på det. För jag tänker också att det är väldigt skönt att vara en sån person som bara, nej men jag är nöjd med mig själv med vad jag har presterat här.
Aha.
Men just i det här syftet, och att hon, om man tänker då på hennes slutmål, det här med att simma till Öland, ro runt i det, alltså där måste hon ju verkligen ha byggt upp det. Och det är ju lite det de gör med det här passet, att du måste ju bygga upp att slå bort tankar om att sluta vara nöjd, eller har jag inte lite ont där? Så. Nej, men så det var intressant. Sen var det faktiskt efter 8:e varvet, då hade hon ont i foten hela varvet. Och det var det här jag började fundera. Hur länge klarar hennes kropp det här? Men så efter 8:e varvet så, då säger hon att hon har haft ont i foten hela varvet. Och sen då när hon går in på 9:e varvet, då har det också börjat bli kallt, mörkt. Och då tyckte hon också att...
Eller hon bryter ihop, eller?
Ja, där börjar hon bryta ihop. Någon gång. För hon inser också att nu är det inte lättare att gå än att springa heller. Alltså det gör ont oavsett vad hon gör. Så hela tiden gör det ont och hjärnan vill bara sluta. Och där sa hon också så här att hennes hjärna är nöjd av att ha klarat så här många varv. För att 9 varv är ju jättemycket ändå. 9 gånger 5, 45 är ju det. Mm. Så hon har ju passerat en maraton här.
Ja.
Och här börjar jag garva. För att hon, jag tycker, alltså, ja, det var roligt tycker jag. Hon är gråtfärdig. Och hon kommer in och ber Thomas då att 10:e varvet, så här, att snälla, kan inte du följa med mig nästa varv? För att det är som sagt, hon har ont hur hon än gör. Huvudet vill bara sluta. Så hon ber honom så här, kan du följa med? Och då så svarar han på att han fick precis höra att när du sticker iväg på nästa varv, då kunde han ta en paus och gå och käka hamburgare. Vilket var ett skämt. Alltså, men han säger det helt seriöst. Och man ser hur hon bara, hela ansiktet bara, ungefär som att hon är för trött. Så hon tror ju.
Ja.
Så, och att han säger det faktiskt. Alltså, jag trodde också, jag bara, för fan vad taskigt att säga så. Men så han bara, nej, jag kämtar ju såklart. Jag kommer med dig. Men jag tyckte att det var väldigt roligt kämt att dra.
Ja, vad roligt. Just där också.
Så han springer med henne på 10:e varvet. och det tror jag går då på 49 minuter. Så nu börjar hon ju ha att inte... Nu är det inte så mycket marginal där heller. Och sen elfte varvet, då följer hela filmteamet med för att ge henne stöd. Alltså, så då är de med ett helt gäng som följer med henne runt den här rundan. Det är ju verkligen mörkt nu. Alltså, klockan är ju nu typ 8-9 på kvällen.
Hon vill nog bara gå och sova. Skit i allt just nu.
Och sen når de det här 12:e då, som skulle vara slutmålet. Så sista varvet, och då så säger ju Thomas då och teamet att för att du ska känna att du verkligen har gjort det här själv och att det är du själv som klarar det och att det är liksom så här ditt driv, så måste du springa sista varvet helt själv. Och det tycker jag också var ett lite så här mentalt bra test, för att hon behöver ju klara det här själv. Så hon har ju haft hjälp nu på många varv, men sen sista varvet, hon vet att hon ska bara in i mål och sen är hon klar. Och det gör hon på 51 minuter. Och jag måste säga att jag är sjukt imponerad att hon gjorde 12 varv.
Ja.
Så, men hon sa ju också så här, det här är det värsta hon har gjort. Och att hon gjorde mycket, mycket mer än vad hon trodde att hon skulle klara.
Ah. Alltså det här att man kan mer än man tror, som det handlar om, hela konceptet, hela idén här.
Ja.
Man förstår ju att det verkligen är så. Det blir så väldigt uppenbart i det här fallet.
Ja, alltså nu har jag inte säkra siffror på det här, jag kommer inte ihåg det, men det var någonting så här att det är så sällan man, där när man säger att man så här ska göra till failure, alltså tills man inte klarar mera. Att det är väldigt svårt att göra sådana test, för att vi kan ju alltid göra mer. Det är ju huvudet som sätter stopp. Men jag tror att inom så här militär eller så har de gjort så här tills du i stort sett stupar och så har du sjukvård, alltså du är på plats. Och då tror jag att det är så här, från att första tecknen när man säger att nu orkar jag inte mer eller nu går jag inte mer. Jag för mig att det låg typ på så här 30-40% av kapaciteten. Alltså att det var så lågt egentligen. Men då är det här, nu pratar vi ju absolut inte hälsa och träning. Alltså nu är det här liksom vad du klarar typ innan du tuppar av.
Men så tänker jag så här, det här är ändå just den här löputmaningen hon hade här nu, som var förberedelsen inför andra. Det var ändå så löpning, någonting som hon har gjort, som hon tycker, det kittlar lite hos henne så här, att det är lite kul att springa ändå. Alltså hon gör ju det ändå som träning. Det tycker jag den här utmaningen var intressant och kanske ganska bra för henne. Där tänkte jag först, men shit, 6 mil, det är inte väldigt väl, tänkte jag. Liksom så. Men samtidigt så handlar det här om att testa just det här, att man klarar med vad man tror, den grejen. Och där gick jag verkligen hem här, och verkligen fram på ett bra sätt. Däremot så kollade jag på lite de andra avsnitten sen framöver, när hon skulle börja liksom simma så här långt och så till exempel.
Ja.
Simning för henne, hon hatar ju simma. Alltså verkligen så här, det är ju ingenting som hon gör. Typ nästan aldrig har crawlat, verkar det som. Och då blir det så här, en sån utmaning känns ju väldigt långt bort. Någonting som hon egentligen kanske själv inte alls hade lust med eller ville. Ingenting kittade i den utmaningen för henne.
Nej.
Det känns som att det var, de utmaningen tycker jag var lite märkliga som kom sen. Vad tyckte du där?
Jag har inte sett hela programmet, men jag såg det med simningarna. Och jag tyckte synd om henne direkt från början.
Usch, hemskt.
För de sa så här, dagen innan hon skulle göra det, så sa men ta på dig den här våtdräkten och så simmar du 100 meter bara för att ha testat. Och jag tror att det här är inspelat typ i mars.
Ja, det var jättekallt vattnet.
Ja, det var jättekallt. Och man såg att hon ville inte, hon bara, jag vill inte ens doppa min kropp. Alltså, hon ville liksom inte ens. Och sen när hon var i då, så han bara, men du måste simma några simtag, för nu har du bara badat, du har ju inte simmat. Och man såg ju att hon ville ju verkligen inte ta. Och då, där redan så såg jag så här, nej men det här kommer ju inte att gå. Och det handlar ju också om, jag tänker inställningen till att man ska klara det, att du klarar mer än du tror, det blir ju ännu tuffare om du känner det här med att du inte har kontroll på, som du sa, att hon kan ju springa, det gör hon ju. Hon känner nog att det är liksom inom sin kontroll, men att man märkte att hon var inte bekväm med att simma.
Nej.
Och att då dessutom göra en sån här extrem utmaning. Hon skulle simma från Kalmar till Öland, och då vet jag ju att Ölandsbron är 6 kilometer. Så det är ju ungefär 6 kilometer simning i öppet hav i mars från någon som inte simtränar.
Nej, alltså det är så grymt så jag är typ, nej, fy. Det är så synd om henne. Och där kände väl jag lite så här, fasiken, det hade ju varit utmaningar som var lite mer nära henne kanske.
Ja.
Något som hon faktiskt tyckte var lite så här spännande.
Det som ändå är intressant är att då får man ju ändå se när hon, alltså nu spoilar vi dem, men när hon ger upp.
Ja,
det här är först, verkligen. Ja, nu hoppas vi att ingen höll på att kolla på det här och låg efter. Nej, men då får man ju ändå se vad som också händer med hennes humör, reaktion och allting så här när det inte går.
Mm.
För det är ju också, tänker jag, väldigt så här känslosamt och frustration när man känner att man måste ge upp.
Ja. Ah. Nej, men det var kul att titta på det här, tyckte jag.
Mm.
Och som du säger, framför allt det här med löpningen, där tyckte jag faktiskt var så här fasiken, alltså man kan verkligen mer än man tror. Och jag tror många av oss som liksom satsar på att prestera, kanske springa distansrekord, springa sin första mara, tror man inte att man kan det idag så kommer man kunna göra det om man är så fan på det. Så är det. Ja. Jag tror verkligen det. Så intressant. Och alla de här tipsen, de här coacherna som kom in och hans fru och så här, där de liksom bidrog med hur man kan tänka när man är så tröttast och så här, det är också något man kan verkligen ta med sig när man springer själv.
Jag kan känna så här, alltså jag håller på att bli en sån här som vill hoppa på allting, du vet, run streak. Och det säger ju mer om att jag inte har, eller jag har ju ett tydligt mål, men just nu är det så långt borta så det känns som att jag tränar ju inte det just nu. Och det här tycker jag är ett typiskt tecken på en person som, du vet, när man vill hoppa på allt. Det är ju för att man inte riktigt vet själv vart man själv vill egentligen.
Ja, absolut.
Men jag kände så här att jag bara, shit vad kul det skulle vara att göra någon sån utmaning. Men just den där känslan, när man bara så här, jag orkar inte mer, jag orkar inte mer, jag orkar inte mer. Men att måste fortsätta. Mm. Och för den där stoltheten som kan komma efteråt.
Ja.
Den är ju så här, alltså man kan ju leva på det väldigt länge, och det där igen, det här som vi var inne på förut som med styrketräning, där man växer lite som person när man märker att man kan mera än vad man tror. Typ det här tycker jag var lite samma grej, liksom, bara att det här blir mycket mer extremt, men det gör ju också en känsla så här, shit, jag har sprungit 6 mil och jag har fortsatt varv efter varv efter varv, fast jag kände att jag kan inte, nu kommer jag inte att kunna ställa mig upp igen, så har jag gjort det. Och den känslan tycker jag måste ge extrem kick.
Det tror jag verkligen. Och det här var en sån grej som jag, när med swimrun förra året, som jag aldrig, tävlade jag aldrig i swimrun sen. Det hade varit en sån grej för mig. Att hade jag gjort det, tävlat någon swimrun-tävling, en kort tävling, vad som helst, så hade jag varit så sjukt stolt över mig själv. Alltså det hade varit så här, gått över min gräns så mycket för vad jag egentligen trodde jag skulle kunna klara av. Så det hade varit en sån grej som jag i efterhand så här, borde ha vågat mig på. Jag fick frågan typ i sent, det var augusti eller någonting, av en tjej och hade följt med henne på en tävling som faktiskt var nu i somras. Och det var en vecka kvar till tävlingen när hon frågade mig. Och jag var så här, jag sa ju nej till henne. Men i efterhand tänkte jag så här, tänk om jag hade sagt ja. Då hade det här varit en sån utmaning som hade fått mig att bara så här, det kickade ju lite grann, så jag hade ju nästan kunnat ställa för startlinjen, men jag var livet samtidigt. Men hade jag gjort det så hade jag ju fått den här känslan efteråt.
Ja.
Garanterat.
Ja. Men, och jag börjar känna också, för jag känner ju igen den här känslan. Jag känner igen den här känslan när man bara känner så här, jag vet inte hur det här ska gå till, men jag kommer på något sätt att lösa det. Och så börjar jag bara, var har jag haft det? För det är ju inte de senaste åren. För jag tror,
nej.
Jag kan ju uppleva att jag är väldigt bekväm i min träning, men det är också för att, men det är också för att sprintträningen är ju på ett annat sätt och alltså det är tungt på ett annat sätt, men det är ju så kortvarig. Det handlar ju mer om att antingen klarar man det eller så klarar man det inte, alltså typ tunga lyft också i gymmet, antingen får jag upp stången eller så klarar jag det inte. Det är inte så det är inte det här att jag måste bita ihop och ha pannben. Men då tänkte jag, det kommer från min crossfit-tid, för jag kan säga som när man tränar crossfit och framförallt tävlar i crossfit. Där är det pannben. Och där är det, där har det varit många gånger att jag har liksom tittat på skivstången och tänkt att så här, jag kommer inte att kunna lyfta den en enda gång till. Men så ser man på klockan att så här, det är 30 sekunder kvar och jag ligger bra till. Och då på något sätt så åker den här stången upp några gånger till fast man typ inte känner sin kropp.
Mm.
Och där har jag liksom det där, och speciellt om man tyckte att jag tävlar i lag och resten av laget så här kom igen, kör, du klarar två. Alltså så här, då åker den där stången upp på något sätt. Fast det är så här, hur kan den göra det? När jag typ inte ens känner att jag kan greppa den.
Det är inte, nej, precis. Det där, och den känslan, Sara, är ju helt fantastisk.
Ja. Så jag tror att det är därifrån jag tror jag känner igen. Och jag kommer ihåg under, jag kommer faktiskt ihåg när jag tränade CrossFit då som mest, då när jag också tävlade i det. Då kom att vi hade ett pass. Jag kommer ihåg att det var på onsdagar. Så onsdagspassen, de var just för det här att också utveckla det mentala. För det var riktigt jobbiga pass. Jag kommer ihåg att det var så här, every minute on the minute. Det alltså betyder att man ska göra en övning varje minut. Så säg att det var till exempel 10 stycken front squat. Och då pratar vi säkert en skivstång som var i alla fall 50 kilo eller någonting. Som du måste ta upp från marken. Mm. Så det var väldigt tunga sådana. Och sen var det efter det kanske 10 stycken pull-ups. 10 stycken boxjump. 10 stycken. Och så var det kanske 5 olika övningar som du skulle göra. Men det var också då i 45 minuter. Så att du visste när klockan kör igång. Så är det de här övningarna som du roterar på i 45 minuter. Så det fanns ingen mer vila än vilan när du var klar efter repsen där. Och var det så att man inte hann, för ibland kunde det kännas som att man ville typ ge upp och bara, jag orkar bara 5 pull-ups. Men då fick jag inte gå vidare till nästa, utan då måste jag göra mina 10 på nästa minut. Så då halkar jag ju efter gruppen. Då fick jag ju, jag vilar ju där, alltså, ja, när den pep då för nästa minut och de gick vidare. Då hade jag den minuten på mig att göra klart. Och sen vila. Så då låg jag automatiskt ett steg efter resten av passet. Så man kunde liksom aldrig så här bara, jag orkar bara 5 och vilar. För att jag vet att jag får inte gå vidare förrän jag har gjort mina 10 och jag kommer bara halka längre efter gruppen.
Alltså vilket pass.
Ja, och sen var det här då, det här tror jag vi körde i 5 veckor. Och för varje vecka som gick så adderades repsen med 2. Så att om vi hade gjort 10 första gången, när det kändes ändå så här tungt första gången, så skulle vi göra 12 av allting nästa. Och sen 14 och sen 16. Och jag kommer ihåg att jag kunde redan på tisdag ha ångest för de här passen. För att det var så tungt. Men det som jag fick mig att ta igenom det, det var att torsdag var vilodag. Och att jag visste så här, när jag är klar med det här, då behöver jag inte göra någonting imorgon. Alltså på den nivån var de där passen, kommer jag ihåg. Och, men det var ju varför jag kommer ihåg dem också så här många år senare, är ju tror jag just av den där känslan. Att man klarar mer än vad man tror och man är så fruktansvärt nöjd efteråt när man har pushat den där gränsen och pushat och pushat och pushat. Och man tänkte så här, nästa vecka jag kommer aldrig klara 2 reps. Men sen stod man där veckan efter. Och så hanterar man ju det på något sätt. Så jag tror att det var där jag kände igen den känslan. Och den är härlig, men den är fruktansvärd. Men någonstans den saknar hemskt, den nu.
Ja.
Jag bara, vad kan jag hitta på för utmaning som skulle vara sådär? Jag bara, ska Josefin och jag köra en backyard?
Ja, det kanske du ska göra. Det kanske du borde göra.
Alltså, ibland tänker jag att jag skulle vilja göra det. Men där känner jag, sen är jag ju så här för rädd för att skada
på varsitt
mig.
Håll.
Jag vet inte hur hon klarar eller mådde efter. Men det är det jag tänker. Så jag är allt för rädd för att skada mig. För att göra något så här på skoj.
Ja, det är där jag känner med en backyard. Det är lockande att göra en gång faktiskt, verkligen. Men som sagt, man är rädd för att skada sig, så att jag har ett knä som är lite halvbra och en fot som har varit skadad förra året. Så jag skulle nog vara lite rädd för att göra just nu, faktiskt. Just för skada. Men det skulle vara kul egentligen att prova. Så att jag,
Ja, men precis, bara få den där mentala kicken. Man får hitta den någon annanstans kanske.
Ja, kanske får vara så.
Ja, men jag skulle säkert kunna göra något liknande CrossFit-pass, för den blir ju inte lika slitsam, för det här tar ju också då bara 45 minuter, men då måste man ju ställa upp intensiteten så att det är riktigt tungt under de 45 minuterna. Då får man ju samma känsla. Ja. Jag vet inte hur det skulle vara så som hon gjorde nu, så här, hålla på i 12 timmar. Jag känner att...
Nej, precis. Lång tid alltså.
Ja, där skulle ju du vara bättre än mig. För jag känner att jag...
Ja, det borde jag vara.
Att jag tror att du är bättre uthållig mentalt också. Mm. För att du har tränat mer på det.
Ja, ja. Ja, grejen är att den har blivit min styrka lite, tror jag, mentala.
Nu hade du varit bättre ändå än mig på backyard ändå. Det var inte så
jag menar. Ja, men det borde jag väl vara i alla fall.
Ja,
men...
det var inte så jag menar. Men jag menar bara mentalt hade du också varit mycket bättre på det upplägget.
Ja, för jag har ju, som du säger, jag har ju tränat på det väldigt mycket. Så det är klart att det är en träningssak att träna ut den mentala, den styrkan. Det kan alla göra, men ja. Ja, men det var intressant tyckte jag, det här programmet, och att du hade snappat upp det.
Ja.
Ja, verkligen. Vi får se, ni kanske tar med lite så här olika tips här som vi gav nu. Som Klara fick under sin backyard. Ja. Där, så man kan, ja,
så framförallt det där just att hur man kan tänka just om man lätt vill ge upp. Men sen tänker jag också, även om man inte vill göra den här, men lite det kanske tar inspiration från det CrossFit-passet som jag berättade om också. Att man kan göra någon mindre variant för att komma åt den där känslan av att jag klarar inte mer nu. Och därifrån vet att det är då passet egentligen börjar.
Och jag tror så att det är många nu som så här känner att man liksom vill, det är svårt att ha mål med saker just nu i de här tiderna.
Ja.
Och det vore skönt att bara få såhär, så det här ska jag uppnå. Något så här, sätta något mål för sig själv nu som inte kanske har med någon tävling att göra. Jag tror man kanske måste hitta något sånt för att hålla kvar sin träning här nu också i höst och vinter.
Ja.
När det inte är tävlingar, när inte de flesta inte går på gym. Alltså när det är en oviss tid för att inte tappa träningen och motivationen, att hitta små grejer som man kan liksom fokusera på och försöka nå upp till.
Mm. Nu har vi pratat en timme.
Men ja, exakt, ser jag här nästan faktiskt. Ja, det har vi gjort. Och jag hoppas att ni tar det här på ett bra sätt, vår första del här idag. Vi förstår att vi inte kan liksom möta alla och alla kan inte hålla med oss heller. Så kommer det vara. Vi gör så gott vi kan och försöker vara bra människor, både du och jag, Sara.
Ja, och vi ska tänka också mer på signaler vi skickar ut i och med att vi har flera som både tittar på oss och lyssnar på oss. Så att det, vi har ett annat ansvar och det har vi verkligen tagit med oss av.
Ja, jo, det har vi verkligen gjort. Mm. Ja, men ha det så bra nu alla ni som lyssnar och du också, Sara.
Ja, men detsamma.
Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!